att vi ska bli förevigade på annat vis än i himmelen. Ja. Kära någon, det ingick inte i gudstjänstordningen. Nej, du ska stå här. Ni som har varit på Café Migori här i Tingsryd vet att det är understöd av ett barnhem nere i Kenya. Och Annette är den som fick det ordet från Herren att starta det barnhemmet. Mm. Och under tiden hon och hennes familj var i Kenya och tidigare dess i Tanzania så höll vi kontakten genom mejl och lite allt möjligt. Vi träffades uppe i Jäckvik när Göte och jag 1994 skulle försöka hitta vägen till Pellikaise. Och vi gick förbi ett skolhus och där inne satt ett ungt par. På den tiden ungt par. De som gick förbi var också unga på den tiden.
40 år sedan nu.
Ja, det är 40 år sedan. Men hur som haver, Annette och Kåge skulle också varit med här, men de väntar barnbarn här i dagarna så det blir barnpassning som ingick här. De har liksom haft missionen i sitt hjärta och nu var det tänkt att ni skulle åka till Papua Nya Guinea. Nu blev det inte så, men du ska likväl senare berätta för oss om Wycliffes arbete. Och Annette är pastor, så jag tror att vi får oss en predikan också idag. Kan vi be för henne? Himmelske Herre, nu tackar jag dig för att du lägger ner ditt ord i henne. Och jag ber dig verkligen att det ordet ska vara något som utrustar oss och som gör oss öppna dörrar och ger oss frihet att gå vidare och tjäna dig. Kom helig ande, omslut Annette, men omslut också församlingen. Så att vi har öppna hjärta. I Jesu namn. Amen.
Amen. Ja. Tack. Det är jätteroligt att få vara här. Och Bodil och jag, vi har ju som sagt varit vänner ända sedan 84. Vi var både... 94. Nej, men vi gift... Ja, men 84 träffades vi ju. Vi var ju nygifta då nu. Nu ska du inte lägga dig i här. Och, ja, hon kommer med på ett litet hörn på predika. Men vi, Göte och Bodil har varit väldigt, väldigt kära vänner till oss i alla år. Och stöttat oss när vi varit i Tanzania i 4 år och Kenya 4 år. Och, vi har 5 barn och vi väntar just i denna helgen 7:e barnbarnet. Så det är därför min man inte kan vara med, för han måste kunna rycka in och passa storebror när det blir förlossning. Och vi vet inte riktigt när förlossningen blir, som ni säkert vet, att bebisar behagar komma när de vill själva. Och jag vill tacka för inbjudan och jag tycker det var så roligt att höra bibeläventyret, för Bibeln är ju världens mest lästa bok, spridda bok. 100 miljoner exemplar säljs varje år. Jag kommer ge lite mer fakta om det sen. Men nu idag så i min predikan kommer jag berätta dels om mig själv och hur Gud har förvandlat mitt liv genom Bibeln. Och vi ska vara så tacksamma, hörni, att vi har Bibeln på svenska. Och att vi får läsa Bibeln. Jag tror att ni kommer ifrån Afghanistan. Ja, vet ni, det är dödsstraff att vara kristen där och ha en bibel. Jag kommer nämna detta lite senare. Jag blir så rörd redan nu. Och det är en sån ärlig bok. Ni vet säkert, de flesta av oss vet att när man är ledsen, är förtvivlad, arg eller förkrossad, så kan man gå in i Saltan till exempel och läsa hur David bara utgjuter sitt hjärta. Och de förföljer mig och de hatar mig och de... Tack Herre för att jag får vara ditt barn. Han är så ärlig. Förlåt mig mina synder. Åh, det är så underbart att läsa Psaltaren. Och jag tänkte uppmuntra er. Jag visste inte vilka åldersgrupper här. Men att använda Bibeln. Jag har läst Bibeln varenda dag. Denna månad, den 30 januari. blev jag frälst 1974. Det är 50 år sedan nu idag, nästa helg. Och så får jag stå här och berätta detta för er. Vilken nåd att fått vara Guds barn så länge. Och jag har skrivit i min bibel, jag har antecknat i min bibel. När jag har fått en hälsning från någon så har jag skrivit in, om det har varit ihop med ett bibelord, att bibeln blir personlig. Om det är en dammig bibel som bara står där och är fin och så öppnar man den ibland, då har man en dammig själ, hörni. Då har vi en dammig själ, då vet vi inte vad vi tror på. Utan vi måste kunna tala om för andra om Guds kärlek på olika sätt. Och jag ska berätta idag hur jag blev frälst för 50 år sedan. Och då var, jag var en tonåring. Jag tänkte att hon, Emma skulle vara här nu, men det är hon inte. Hette hon inte Emma? Lillflickan här, 11-åringen.
Elsa.
Elsa. Ja, Elsa. Ja, jag har bytt namn 3 gånger på henne. Men jag skulle så gärna vilja att hon hörde detta. För jag var en tonåring som var helt... jag är prästdotter. Både min far och min farfar var präster. Jag är uppvuxen i Svenska kyrkan. Och suttit där som ensamt barn i min kyrka. Och aldrig liksom förstått riktigt. Men jag hade ändå en barnatro. Det hade jag. Någonstans hade jag en barnatro. Men jag hade aldrig förstått någonting. Och så när jag kom upp i tonåren så började jag ifrågasätta allt om kyrkan. Jag är 5:e barnet och det var mycket bråk hemma och det var svårigheter på alla möjliga sätt. Jag började snusa på 70-talet, så snusade inga tjejer. Det var bara jag och min kompis Lotta som snusade. Och vi var så tuffa där bland alla killarna, vet ni. Och vi var i scouterna och vi tältade och vi grejade och vi cyklade. Faktiskt cyklade vi 100 mil runt södra Sverige. Göteborg, Kalmar, Torekov upp igen. På en månad cyklade vi på en cykel, tandemcykel. Och, ja, så jag sa just det i Bodil, jag kanske cyklar på den här vägen vi körde till Tingsryd. Vi var i Tingsryds camping förresten, det kommer jag ihåg nu. Men varför? Så jag var en äventyrlig tjej. Och, men jag sökte mitt hjärta och runt... 15-årsåldern så försökte min mamma ta livet av sig. Och läkarna sa att mamma kommer inte överleva. Och om hon överlever så kommer hon bli som en grönsak. Hon kommer bara... Hon var så illa däran. 10 dagar låg hon i koma. Och jag minns inte att någon bad. Ingen pratade om någonting eller jag bad till Gud eller någonting. Vi fanns inte i vårt hem fast vi var en prästfamilj. Och så vaknade mamma upp som ett under och lärde sig äta, prata, gå, allting igen. Hon kom tillbaka till livet men hon fick ingen hjälp med sitt äktenskap med pappa. Jag var tonåring, fattade ingenting. Men det skakade om mig ordentligt. Så i gymnasiet så träffade jag ett par kristna som sa att Gud har en plan för ditt liv. Han älskar dig. Han kan tala till dig. Kan han tala till mig? Jag har suttit där i kyrkan alla år och aldrig hört det. Va? Kan han tala till mig? Oh, du kan skriva ner dina tankar. Och så började jag göra det. Och det slutade varför? Jag gör en lång historia kort. Åkte jag till, hoppade av gymnasiet. Jag hade så dåliga betyg så det var inte klokt. Och skolka gjorde jag jättemycket. Så att jag var i England. Åkte till England till ett stort, stort center där. Och hamnade i köket. Jag hade aldrig lagat mat mer än stekt ägg. Men de överlevde. Och ja, det var ett under, det kan jag säga. Men i alla fall, där så fick jag lära mig att vara stilla på morgonen. Söka Gud, Guds ord. Vi kallade det för stilla stund. Och vi skrev ner våra tankar. Och så fick jag dela med min rumskompis från Australien. Det var folk från hela världen där. Det var första gången jag träffade en muslim. Var just där på det stället. Och för att göra en lång historia kort så sa jag till Gud, om du verkligen älskar mig, om det är sant att du har en plan för mitt liv, då ska du övertyga mig. Så gjorde jag riktigt ordentligt. Så kommer en engelsman en dag och säger, det kanske är någon synd i ditt liv, Annette, som stoppar dig från den här uppenbarelsen som du längtar. Tydligen har jag berättat om det kommer jag inte ihåg. Och då så tänkte jag, snuset. Jag hade med mig en hel stock med snus till England. För det finns ju ingen snus i England. Vet ni. Det vet ni ju. Det finns ju fortfarande ingen snus i England. Så jag sa till Gud. Jag tar och slutar en vecka. Och så ser vi vad du tycker om det. Och det är ju därför det är lite coolt att du tog upp Gideon. För då var det ju så förstående att jag klarade veckan. Jag är envis, vet ni. Hela veckan lät jag bli. Sista kvällen innan veckan var över så satt jag och läste på kvällen innan jag skulle sova. om Israels folk som gjorde en guldkalv när Moses var på berget. Och de trodde han var död. Så de gjorde lite party-party där, gjorde en guldkalv och det var jättetjosan. Och Moses blev ju jättearg, det vet ni. Och när han kommer ner från berget så småningom. Och då satt jag där och tänkte, ja, många synder har jag. Jag började förstå att här var ju både det ena och det andra jag skulle behöva ha förlåtelse för. Men någon avgud har jag i alla fall. Jag är inga guldkalvar, stängde Bibeln och somnade. Och så vaknade jag på morgonen. Ha! In med pajen. Och precis när jag sätter in pajen så säger en röst bakom mig. Att du älskar och tänker och längtar efter snuset mer än mig. Därför vill jag att du ska sluta med det, för det är en avgud för dig. Och det var så tydligt. Jag var ensam i rummet. Jag var ensam i rummet. Jag var helt chockad. Och så samma morgon så var det frivilligt bibelstudium. Och gissa vem som det handlade om, utan Gideon. Och Gideon hade gjort precis som jag. Fast det var ju ull där och jag hade snus. Men det är ju samma tanke. Och just detta att Gideon sen gick och lydde honom rätt ut. Han visste inte hur det skulle gå till. Han lydde honom 100%. Och då sitter den där mannen som hade bibelstyr. Ja, vi måste lyda Gud 100%. Vi kan inte ge bort, ge 88,7% eller 50,5% av ditt liv. Utan 100%. Och jag satt, satt jag. Och då, när vi gick ut i rummet så säger min rumskompis till mig. Anette, det var till dig. Ja, det var till mig. Och så sa jag, nu kan inte jag laga mat idag, jag måste göra något annat. Så sprang jag till mitt rum, ner på knä och grät och bekände alla synder och skrev ner allt jag kunde och komma på. Och så blev det som ett inre bastubad. Åh, friden kom efter flera timmars gråt. Och jag vet inte hur länge jag höll på faktiskt. Och så kände jag mig förlåten. Och då så sa jag, nu går jag ut och i det underbara engelska landskapet och la in mitt livs sista paj. Och så gjorde jag det. Och så gick jag där och prisade Gud och kände mig så glad. Och så när den började rinna, för man hade inga påsar på den tiden, då hoppade jag upp på en gärdsgård och så slängde ut pajen och så tänkte jag, aldrig mer ska jag röra snuset. Och jag var så glad. Jag var så förälskad i Jesus så det kan inte ni ana. Och det har hållit i sig bra alla dessa 50 år. Men då så säger en man där på det här kollektivet vi var på. Men kan inte du berätta, Anette? Du har blivit så förändrad. De var väldigt konservativa. Ingen tjej fick ha långbyxor på sig. Alla skulle ha kjol under knät. Det var inga kjolar så här inte. Nej då. Men i varje fall. Och jag hade pratat jättedålig engelska på den tiden. Men jag tänkte, till slut så tänkte jag, jag måste ändå göra det. Och jag minns än när jag stod i det här vardagsrummet med de här folken där. Och det var så högtidligt och fint. Och jag stod där och berättade hela den här historien för alla på min dåliga engelska. Jag hade tvåa engelska. Då sätter en tant igång och vinkar längst bak och säger att jag ska sluta mitt i berättelsen. Och jag tänker, men jag kan inte sluta nu. Jag måste berätta färdigt. Så jag gjorde det. Och så satte jag mig ner och tänkte jag, jag ska aldrig mer berätta någonting för någon. Och just då så kommer det fram en stor muslimsk tjock, han var en riktigt tjock doktor från Egypten. Och så sa jag, thank you. Idag så har jag förstått varför jag ska sluta röka. Jag är ju kedjerökare. Alla visste att han var kedjerökare för han var den enda som rökte på hela stället. Och jag satt där och då säger den helige ande till mig. Från och med idag ska du berätta resten av ditt liv vad jag kommer göra i ditt liv. Och vet ni, det har blivit, jag måste bara visa. Det har blivit en bok. En bok om alla äventyr med Herren som ni får jättegärna köpa efteråt. Ur mina ögon heter det. Och det är ett stort under. Och jag var så tacksam och glad för allt detta som hände. Och sen gick några år. Jag gick om gymnasiet och så vidare. Och så började jag läsa så småningom efter några år i Australien. I Umeå på universitetet där. Och en dag, och i Australien jobbar jag med många japaner. Det får jag inte glömma att säga. Och de är så annorlunda mot oss. De har jättesmåla midjor och de äter riskakor hela dagarna. Och de går så fint. Och helt annat sätt att tänka. Jättespännande att bo och jobba med folk som är så annorlunda. Och så kom jag då till Umeå. Och så stod det på en stor affisch en dag. Missionär från Japan kommer för att prata i Korskyrkan. I Korskyrkan, en frikyrka. Jag hade nästan varit inne i en frikyrka på den tiden. Jag tänkte, ska jag gå? Ja, men jag vill gå. Jag vill höra vad Gud har gjort i Japan, även om det är en frikyrka. Jag sätter mig på läktaren, så när det blir lite spooky. Hör ni vilka fördomar jag hade, va? Då kan jag bara springa ut. Ja. Så gjorde jag det. Det var ungefär 80-82 mellan där som detta hände. Och så när jag sitter där så kommer jag inte ihåg någonting vad han berättade om Japan. Men när det var slut på hans tal, så istället för här på väggen, vet ni, på den tiden körde man ju psalmböcker. Så när alla höll på att prassla med psalmböckerna, då ställde sig en ung tjej i 15 års åldern upp och började sjunga på japanska. Och jag hade hört så mycket japanska. Så jag satt där på läktaren. Hon sjunger på japanska. Och så plötsligt bytte hon till svenska. Och så prisade hon Gud på svenska. Och klockren sång var det. Ja, det var så vackert. Det var så vackert. Och så satte hon sig ner. Och jag hade aldrig hört något sånt förut. Så säger den missionär, han sken som sola i Karlstad. Kan du japanska? Sa hon. Du har sjungit på perfekt japanska. Och sen har du översatt det. Och jag har ju läst det första Korinthierbrevet 12 många, många gånger om att tala andra tungotal. Tala tungotal överhuvudtaget. Jag har aldrig hört det, jag har aldrig varit med om det. Så jag, det var ju bra jag satt på läktaren, för jag sprang ut och la mig under någon buske någonstans. Gud, jag vill ha allt! Jag vill lära mig allt! Och det har jag hållit på med sedan dess. Det är sant. Ni får gärna skratta, för det är sant. Det är underbart. Jag är så tacksam för det. Och då när Bodil och jag har ju varit vänner alla dessa år. Och när vi skulle åka ut till Tanzania första gången så hade vi en liten 1,5-åring när vi tackade ja till det var med Svenska kyrkans mission vi åkte ut första gången. Och så märkte jag att jag var med barn innan vi ens hade hunnit iväg. Så det var ju, jag minns sen jag ringde till Svenska kyrkans mission i Uppsala och sa att det har hänt något. Ja, vi väntar barn. Ja, vi är så vana vid barn. Missionärerna får barn hela tiden, tyckte de. Men då gav Bodil mig ett ord som hon broderade på en liten, jag vet inte ens om du kommer ihåg det. En liten fin broderings från Josua 9. Eller nu har jag fel. Här är Josua. Josua 1:9. Jag har ju befallt dig att vara stark och modig. Frimodig står det i den gamla översättningen. Bli aldrig rädd och förskräckt. Herren din Gud ska vara med dig vart du än går. Ja, det broderade du till mig. Och den har jag satt upp i vår nya stuga nu. Vet du det? Så Guds ord kan på så många sätt betyda någonting för oss. Det är en levande bok, vet ni. Underbart, underbart, underbart är det. Och då tänkte jag att jag ska läsa en dikt av Bo Setterlind. Känner ni till Bo Setterlind? Jag tycker den här är så fantastisk. Mästaren heter den där dikten. Aldrig mer ett ont ord om trasiga fioler. En gång hörde jag mästaren spela på bara två strängar. Han stod bland träden och spelade på sitt älsklingsinstrument. Hymn efter hymn. Visa efter visa. Utkristalliserad smärta. Och jag visste att den fiolen var jag. Andra skulle inte ha ansett mig värd att spela på. Men i hans händer dög jag. Den är så stark. Och vet ni, vi har alla kallelse. Alla har vi en kallelse att dela med oss av Guds kärlek. Var vi än är, alla har vi vår sfär. En del åker långt bort som vi har gjort. Och vi hade trott nu att vi skulle åka till Papua Nya Guinea, förberett oss 1,5 år. Och nu så kände min man att han inte hade frid längre, för han har, han fick en blödning i ögat. Och vi skulle varit på en tropisk ö borta i Tjotahejti. Så vi kände att nej, vi ska inte göra det. Och vi kände som frid att också tacka nej, fast vi har förberett oss så mycket. Så att, men vi tycker om, Folk och språk heter det på svenska. Wycliffe är det gamla namnet faktiskt. Och jag ska berätta mer om det vid kaffet. Och sen tänkte jag läsa från Hebreerbrevet 4:12. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och blottat för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Och jag tror att det är så viktigt att vi går tillbaka till Guds ordet och läser det själva varenda dag. Vi ska inte vara nöjda med att gå hit en gång i veckan och bocka av. Och själv kände jag tidigt i livet att det är inte... Kyrkan är jätterolig på många sätt. Ibland är jättetråkig. Men det är inte det, utan det är min egen relation med Jesus. Nu tänkte jag ge några axplock. Den kinesiske fången som lider för sin tros skull i fängelse. Gud, har du glömt mig? Jag är så hungrig, jag är så fattig. Jag lider så, jag blir torterad. Och så när han går runt där i fängelsets gård, så kommer det singlande någonting ner från himlen. Och då är det ett enda blad av Johannes evangeliet som ger honom ny kraft och liv. Vi ska aldrig glömma alla dessa av våra syskon som är förföljda, för det nämnde du också, förföljda för Jesus skull. Och det är så många, jag vet inte om ni känner till Open Doors arbete och Ljus i öster, men det är två ställen man verkligen kan stötta kristna på ett praktiskt sätt och ge pengar. Vi har sånt överflöd, och det är inte, när vi lämnar det här livet så är det inte hur mycket vi har på banken som hjälper oss när vi kommer. Vi kom nakna in och vi ska lämna det här jordelivet nakna. Utan hur mycket har vi gett? Hur mycket har vi gett? Hur mycket har vi välsignat av allt det som Gud har gett oss? Det är min. Det vill jag, så vill jag ha det. Och så hörde jag om juden som berättade hur han hade sådana fördomar mot kristna. Han hade sådana fördomar mot kristna. Och de hatar judarna och de är så. Och så till slut var det någon som gav honom en bibel. Och så tänkte jag, ja, jag får väl läsa någonting. Och så öppnade han bibeln och det var på Matteus 1. Och där var Jesu hela stamtavla. Första han ser. Men det är ju den judiska stamtavlan. Och så började han läsa. Och så blev han frälst. Han tog emot Jesus som Messias i sitt hjärta. Tänk vilket, bara det att han öppnade Bibeln. Så gav Gud honom precis det. Håkan och Gunilla Gniste, ett pastorspar i Uddevalla. Och de hade fosterbarn, massor med fosterbarn. Och en dag så var det en av barnen där som glömde ett ljus i sitt rum. Och så brann hela huset upp och alla stod där ute på gården och såg hur huset brann. Det var ju någonstans, brann det ju här idag. Och då trodde plötsligt Håkan att hans fru var där inne. Så han sprang rätt in i elden igen, fast hon var ute. Och så blev han ju så fruktansvärt bränd så att han visste inte var han var. Så hon sprang in och drog ut honom och brände upp huden på båda armarna. Men han stod där. Jag tror det var 95% brännskador. Han hade inga ansikter kvar. Det enda som räddade honom var att kalsongerna var i bomull. Annars var allt uppbränt. Och sen kom kampen att överleva. Gunilla stod, hon berättade på en kvinnofrukost. Jag frågade aldrig Gud varför hände detta oss. Det är ju så lätt att vi gör det när det händer hemska saker i våra liv. Eller? Varför Gud, varför? Utan Gud ger mig kraft att gå igenom det här. Och jag var så rörd över vad hon berättade. Och det var timma efter timma efter timma efter timma, dag ut, månad ut. Och Håkan låg där på sjukhuset och hade något tält på sig. Och så berättade Håkan hur hans hjärta var fullt av Guds ord. Han låg där och ut och in i medvetslösheten. Herren är min herde, mig skall inget fattas. Han sa, vet du, det där orden från Guds ordet, det var de som bar mig. Och en dag kom skäggstubben fram. Och då visste de att han kommer kanske överleva. Och då hade Gunilla fyllt 60 år under den här hemska tiden. Jag kommer inte ihåg nu hur länge det var, något år var det. så hade hennes 5 barn sagt: vad ska vi göra, mamma, på din 60-årsdag? Vi ska inte göra någonting nu. Vi ska fira att Håkan kommer överleva. Och då ska vi ha en stor gudstjänst i Uddevallas största svenska kyrka. Och hela stan var där när de hade den gudstjänsten. Och all sjukvårdspersonal fick en egen skiva med inspelade lovsånger som deras barn hade sjungit under den gudstjänst. Tänk er hur Gud kan vända mörker till ljus. Amen. Säger ni med amen ibland här? Nej, det gör ni inte. Okay. Jag är ju van vid Afrika. Där är det nästan så att man får stå. Ja. Så, och i historien har det aldrig varit så många muslimer som har kommit till tro på Jesus som nu. Så den kampen går fortare och fortare nu. Och de får syner och drömmar. Jag har själv fått döpa en kille från Afghanistan som kom till mig och sa: Annette, jag vill byta. Han kunde nästan inte prata svenska på den tiden. Jag vill byta. Vad ska du byta, sa jag. Jag vill byta. Tro, sa han. Jaha, sa jag. Varför det? Jag hade gett honom en bibel. Jesus är frid, kärlek, förlåt. Och islam är bara våld och död. Han visste vad han pratade om. Och så fick jag vara med och döpa den mannen. Ja. Och sen tänker jag också på, jag vet inte om du gör det. Men jag har ju också haft mycket med barn att göra. Jag känner att Herren sa till mig att lägg en eld i era hjärtan. Att barnen och ungdomarna behöver vi nå. Idag mår de sämre än någonsin. Och det vet ni. Vi hör ju psykisk ohälsa och hit och dit. Och de tutar sig att de är från aporna. Det finns ingen mening i livet. Eller hur? Det är förfärligt. Gud har ju en plan med varenda en. Och då brukar jag lära våra barn, alla möjliga barn, till exempel hur man lär sig en bibelvers. Var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Och så kan man göra var och en, hopp, åkallar Herrens namn, hopp, det gillar ungarna, vet du. Skall bli frälst. Så kan man lära barnen också bibelverser, vet ni. Massa sådana verser har jag. Så ge vidare vad du har fått. Och då tänkte jag läsa en liten dikt till. Jag är strax färdig nu. Går det bra? Så jag ser här om den är... Ligger den där? Nej. Var ligger den? En liten lapp. Jaha. Vad konstigt, jag höll i den förut. Jo. Det är en liten lapp, inte en sån här stor. Ja, ja. Det var jättekonstigt. Och den är inte där heller. Det är din lapp. Ja, ja, då struntar vi den. Den var jättebra i alla fall. Ja. Men i varje fall, jag kände det att jag ville verkligen uppmuntra er alla. Tänk, vi måste föryngra oss i våra församlingar. Vi måste satsa på ungdomarna och barnen. Och jag är så glad att höra att du är här med bibeläventyret. För det är så på mitt hjärta hela tiden. Hur föryngrar vi? De bästa ledarna är ju de som säger: ta över. Du växer bättre än jag. Du tjänar Gud bättre än jag. Välsigna och hjälp på alla möjliga sätt de unga. Det är det vi behöver göra, vi som är äldre. Ja, alla har ju en uppgift. Det var väldigt synd att... Här ligger den ju. Jag tänkte väl det, jag kan inte möjligt. Det är en väninna till mig som har skrivit den här. Jag bad om styrka och Gud gav mig svårigheter för att göra mig stark. Jag bad om visdom och Gud gav mig problem för att lära mig att lösa dem. Jag bad om mod och Gud gav mig faror att övervinna. Jag bad om kärlek. Och Gud gav mig medmänniskor med bekymmer att hjälpa. Jag bad om förmåner och Gud gav mig möjligheter. Jag bad om välstånd och Gud gav mig ett hjärta och muskler att arbeta. Jag fick inget av det jag önskade, men jag fick allt jag behövde. Mina böner blev besvarade. Amen. Jag tackar dig Herre för ditt ord, att det är levande och verksamt. Jag tackar dig för att vi alla är kallade att sprida ditt evangelium, ditt kärlek, ditt hopp, din tro till människor i nöd på alla möjliga sätt. Och jag ber Herre om föryngring i kristenheten. Jag ber för alla som jobbar med barn- och ungdomsarbete, välsigna Magnus heter han. Magnus, ja. Och alla andra barnledare, Jesu namn. Men vi alla, oavsett vem vi är, om vi är mormor och farmor och mamma och vem vi än är, så är vi kallade att ge vidare ditt ord till våra nästa generationer, Herre. Och jag tackar dig för den här församlingen. Välsigna dem på alla sätt och vis. Välsigna deras arbete och tack för livet du har gett oss, Herre. Hjälp oss att förvalta det så väl vi kan. I Jesu namn. Amen. Så de finns utanför här sen att köpa om ni vill. I fikasalen finns det också.